Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter. Det här är en podd för dig som möter integrerade elever som läser efter anpassad grundskolas läroplan i grundskolan. Men även för dig som är lite nyfiken på och vill lära dig mer om just integrerade elever. Jag heter Linda Eklund och är speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning och är programledare för den här podden. Hej och välkomna till dagens avsnitt som handlar om bedömning. Dagens gäst är Anna Olsson och jag tänker Anna, du får gärna presentera dig själv lite närmare.
Tack ska du ha Linda. Anna Olsson heter jag som sagt va, och jag är rådgivare på SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheter. Och där jobbar jag med området runt intellektuell funktionsnedsättning, IF. Jag jobbar med anpassade skolformerna på olika sätt och vis. Mm. Och naturligtvis som integrerar eleverna. Mm. Så att, ja, det är väl därför du har bjudit in mig här idag.
Ja, men precis, jag. Ja. Precis. Du är precis rätt kvinna på rätt ställe i det här samtalet. Så tack för din medverkan. Du, jag tänker på det här med bedömningssituationer som faktiskt är vi lärares. Är det ju vårat ansvar att designa formella bedömningssituationer för att ge eleverna rätt förutsättning att visa vad man har lärt sig? Om jag frågar dig så här Anna, vilken tror du är den absolut vanligaste summativa bedömningsmetoden?
Ja du Linda, jag tror att det är väl de här skriftliga proven. Jag tror. Eller gör något skriftligt på något sätt tänker jag. Om det är prov eller om det är någon. Ja, men på något sätt att man redovisar det skriftligt.
Ja, och du har faktiskt helt rätt. Och dessutom är det så att det oftast sker enskilt. Och då brukar jag tänka så här, är verkligen det att ge varje elev rätt förutsättning att visa vad man har lärt sig? Jag tänker att man behöver tänka lite annorlunda för vissa elever som inte får rätt förutsättning genom det skriftliga. Att visa vad man har lärt sig. Skulle man kunna bedöma elever i par?
Jag tänker att alla möjligheter, alltså allting är möjligt. Och jag tänker just det här att min elev, den här eleven som jag har framför mig, eleverna, att den ska få de bästa förutsättningarna. Och är det i par så tänker jag, men då är det väl det bästa. Eller är det enskilt så tänker jag, det är också det bästa. Eller i olika konstellationer. Eller också på andra ställen tänker jag. Det är ju det här med den informella bedömningen för just våra elever med IF.
Ja, ja precis. Och även om man skapar bedömningssituationer i grupp för eleverna så kan man ju fortfarande bedöma elevernas enskilda insatser i gruppen så att säga. För där har ju vi lärare ett väldigt stort ansvar att se till att det är en att det är grupper som skapas av oss så att alla eleverna får komma till tals och kunna visa vad man har lärt sig. Man skulle ju också kunna tänka att man, fast när jag brukar säga det här så finns det de som blir lite provocerade. Men jag tycker det är bra att stretcha tanken lite. Skulle man till och med kunna göra ett studiebesök till en bedömningssituation?
Ja, för mig är det självklart skulle jag vilja säga.
Ja. Ja, och så även för mig.
Ja, för det är just det här att titta lite grann utanför boxen och i alla de situationer man, för man befinner sig i mycket lärande naturligtvis i skolan. Och jag tänker också att man har de bedömningsglasögonen på sig. Oavsett om du, som du säger, går till något museumbesök. Eller om man går på till Vamba till exempel. Det finns ju alla möjligheter att göra det här med bedömning, tänker jag.
Precis. För anledningen till att det fortfarande är det absolut vanligaste bedömningsmetoden, det här det skriftliga. Det är ju för att det är lättast för mig som lärare. Det är absolut lättast för mig. Det är något som finns kvar, det är beståndet. Jag kan gå tillbaka, jag kan bläddra, jag kan jämföra och så vidare. Om jag ska bedöma eleverna liksom lite utanför boxen, så som vi pratar om nu, då, till exempel ett studiebesök eller liksom på andra ställen, det kräver ju en hel del av mig som lärare.
Ja, för jag måste ju också veta först, vad är det jag ska titta på? Och det kan ju också komma saker som bara kommer förbi plötsligt. Som, ja just det kan jag ta med mig i min bedömning. Så jag tänker att det är ju viktigt att vara väldigt förankrad i styrdokumenten. Vad är det vi ska titta på och vad är det jag ska bedöma och vad är det jag ska undervisa kring?
Och jag brukar också tänka så här att vi är väldigt duktiga i skolan på att jobba med de här tillgängliga lärmiljöer som vi kallar det. Och de här tre pelarna, den pedagogiska lärmiljön, den sociala lärmiljön och den fysiska lärmiljön. Men sen så
så upplever jag att ibland så stannar man vid tanken där på lärmiljöer. Mm. Men vi behöver ju faktiskt utgå från exakt samma pelare när vi designar våra bedömningssituationer. Mm. Jag behöver utgå från en pedagogisk bedömningssituation, en social bedömningssituation och även en fysisk bedömningssituation. Mm. Och till exempel den här pedagogiska bedömningsmiljön. Bedömningsmiljöer är det jag pratar om. Vad skulle det kunna handla om?
För jag tänker att det du säger är, för mig själv är det att det kopplar väldigt väl till det som är i, vad är det jag som säger designar för lärandet. Det blir ju samma sak egentligen, att jag ger de bästa förutsättningarna för bedömningarna. Så om man tar den fysiska till exempel, så kanske jag vet att min elev är bäst där den sitter i grupp då, om vi är inne på det här med paren till exempel. Men då ska man ju också i bedömningssituationen göra det på det sättet. Och jag tänker den fysiska eller den pedagogiska. Och när det gäller då eleverna med IF, så tänker jag, där har vi lite grann extra att tänka på.
Jajamän.
Just det här med att det abstrakta tänkandet då, som inte är samma. Precis. Utan det är mycket mer konkret. Hur ska vi kunna göra bedömningssituationen väldigt konkret? Och det som är väldigt spännande, tänker jag själv, mina egna misstag genom åren, det är, förstår eleven vad är det jag frågar om? Eller vad är det jag, ja, som jag riggar för i bedömningen?
Precis, vi har ett jätteansvar i hur vi formulerar våra frågor för att ge eleverna rätt förutsättning. Och, jag har ju ett exempel på när frågorna inte är tillräckligt anpassade för eleven att kunna svara på. Till exempel som när jag själv var lärare och undervisade på högstadiet i anpassade grundskolan, och så har jag en sån här gemensam undervisningstillfälle där vi diskuterar en sakfråga i hel klass. Och så formulerar vi också ett gemensamt svar på det här. Och så skriver jag svaret på tavlan. Och så skriver mina elever av svaren då i sina böcker. Och sen när jag vänder mig om och så står jag och tittar, så ser jag att en efter den börjar bli klara med sitt skrivande. Så jag ställer frågan, är alla klara? Och det är ingen som svarar. Så jag tänkte, okej, då får de en stund till. Och när jag står och tittar på mina elever så ser jag att det är ingen som fortsätter att skriva. Så jag ställer frågan igen. Är alla klara? Och det är fortfarande ingen av dem som svarar. Och då fick jag stanna upp och tänka, vad är det som händer i rummet? Det här är väldigt spännande. Varför är det ingen som svarar mig? Och det är ingen som heller fortsätter att skriva. Och då kom jag på det. Det är en helt omöjlig fråga att svara på. För den som sitter längst fram i klassrummet kan ju inte veta om den som sitter längst bak i klassrummet är klar. Så min fråga handlar ju om alla är klara. Därför kunde de inte svara. Men när jag omformulerar frågan och när jag ställer frågan direkt till var och en. Är du klar? Då fick jag ett ja. Utav dem alla. Och då fick jag en tankeställare. Hur jag har ett jätteansvar i hur jag formulerar mina frågor. Eller ett annat exempel på hur det kan bli lite tokigt. Det finns ju alltså läsförståelsefrågor kopplade till färdigt material som man kan köpa in då, om man inte vill skapa eget. Och vid ett tillfälle så stötte jag på ett material, en faktatext som handlar om den svenska brynbjörnen. Och det är bara fakta som står. Den svenska brynbjörnen bor i skogen. Den äter blåbär, den går i ide på vintern. En vuxen brynbjörn kan väga 200 kilo och så vidare. Och då är det en elev med intellektuell funktionsnedsättning som får fel på samma fråga om och om igen av sin lärare, och läraren konsulterar även specialpedagogen på skolan. Och sen så vänder de sig till mig, för de förstår liksom inte riktigt varför det blir som det blir. Så då fick jag ta del av materialet, och då ser jag att eleven har svarat på en fråga som lyder så här: hur mycket kan en brynbjörn väga? Och eleven svarar 75 kilo och får fel varje gång. Men en brynbjörn kan ju väga 75 kilo när den är liten. Så eleven har ju haft rätt från början. Men läraren ville ju att svaret skulle vara kopplat till texten. För där stod det 200 kilo. Men frågan handlar inte om vad som stod i texten. Utan frågan lyder, hur mycket kan den väga? Så vi behöver tänka till lite grann.
Jag tänker det, speciellt runt det här med bedömningen. Och få fram de här sakerna som eleven egentligen, för jag tänker den eleven, alltså tänka på att sätta det i någon, vad ska jag säga, i en kontext som är naturlig för eleven. Den här eleven var uppenbarligen väldigt intresserad av björnar, så den kunde ju antagligen väldigt mycket om björnar. För att på det sättet tänker jag nå och se, kan eleven, alltså hitta de här, för det är ju det eleverna med IF har svårt för, att generalisera saker. Precis. Och ting. Så att man liksom kan hitta, och då tänker jag det här med ämnesöverskridande. Där tänker jag är också ett sätt att dels undervisa men också bedöma, till exempel här med volymer. Mm. Kan man jobba med det? Man sitter kanske en mattebok och så är det några konstiga saker som ska se ut som ett decilitermått. Och hur hänger det ihop? Mm. Men då göra det väldigt konkret och plocka in hemkunskapen eller fritidshemmet om man går där. Baka en kaka kanske, får vi se vad som händer. För det är ju himla skillnad om man tar en litermått eller en decilitermått på och resultatet av kakan.
Precis.
Jag.
Mm. Och då kan vi också komma in på det här. För nu har vi hittills pratat mest om formella bedömningssituationer. Mm. Sådana som vi lärare liksom designar och planerar för. Mm. Men vi har ju massor av informella bedömningssituationer. Mm. Som liksom händer i det vardagliga. Mm. I samtalet med eleven. Mm. Kanske på helt andra ställen än på lektionstid. Mm. Det kan också handla om samtal mellan elever. Till exempel på skolgården eller i kön i matsalen och så vidare. Mm. Och där är ju inte alltid vi som är närmast eleven när det händer så att säga. Utan många gånger så kanske det är en elevassistent eller annan personal. Mm. Och då är det ju väldigt viktigt att den personen vet vad man hör när man hör. Ja. Eller vad man ser när man ser.
Ja. Och vad är det vi ska vara ute efter och vad är det vi ska titta på under den här perioden i under terminen. Precis. Och jag tänker just det här med sambedömningen där är ju, tänker jag, är en av de viktigaste sakerna. Och även alltså för att på högstadiet är det ju väldigt mycket lärare involverade. Men jag tänker även på låg- och mellanstadierna och också fritidshemspersonalen. Så man liksom vet, det är detta vi ska jobba med, det är de här förmågorna vi ska titta efter, det är detta vi ska jobba med. Och sen måste man sätta sig tillsammans. För det här är ju inte ens enmansarbete.
Nej,
och sen så tänker jag mig själv utifrån min egen erfarenhet, det här att börja tänka, alltså tänka på det sättet att jag bedömer och jag måste lyssna in så mycket mer, mm. kanske än vad jag gjort förut, eller ja, det kan jag bara prata för mig själv helt enkelt. Mm. Men man går mer mot de informella bedömningarna. Mm.
Och det är ju jättemycket som påverkar lärares bedömningspraktik, mm. som vi vet också. Både liksom interna faktorer, sådana som jag bär med mig, ja. Men också externa faktorer. Mm. Och någonting som vi också inte får tappa fokus på, det är ju det som vi kallar för den proximala utvecklingszonen. Mm. Mm. Hur kan vi tänka där?
Ja, för den tänker jag är ju, den är så spännande och den är ett sätt också, tänker jag, att få med sig eleverna i själva sitt eget lärande. Det här att veta, vad är det jag kan för någonting i mitten där, eller hur? Och då tänker jag att det där har varit, tänker jag, är klurigare när man jobbar med elever med IF. För det här kan de ju visa. De visar ju sig, som sagt, inte i ett summativ prov eller någonting. Utan det här kan ju komma när som helst eller hur som helst. Och sen, för det är ju det man, den kärnan måste man ju ha först för att veta vad är det vi ska på väg någonstans. Och jag tänker att man kan använda sig av de här tre olika cirklarna. Eller man kan göra det som korgar eller vad man vill. Eller ett snöre där man sätter, jag kan, jag är på väg. Och nästa, vad är det man säger, det är nästa, den tredje.
Jag klarar själv,
ja precis. Så att man kan liksom, det kan man ju låta eleven också följa med. Ja, men nu kan vi ju faktiskt sätta, ja nu sätter man sin lilla klänut bara där. Ja, vad är nästa steg då? Så man liksom får med eleven i bedömningen också, eller i lärandet. Jag tycker att de går ju parallellt, naturligtvis undervisningen och bedömningen.
Absolut, absolut. Mm, mm. Och det är också väldigt viktigt det här med att få syn på, som du säger. Det innebär ju också att jag behöver ha en relation till eleven. Mm. Och detta har jag sagt tidigare många gånger, att citera en för detta kollega sedan många år tillbaka, att min uppgift som lärare är att ge eleven rätt förutsättning till lärande. Mm. Det betyder att jag måste ju nå eleven. Mm. Men för att kunna nå eleven, då måste jag förstå eleven. Mm. Och det krävs en fungerande relation för det.
Och den tänker jag är, det gäller ju alla elever naturligtvis.
Absolut.
Men jag tänker eleverna med IF, där tänker jag att vi också behöver lägga mer tid. För att den relationen, det är inte lika lätt, eller ja, det kanske det är. Men i och med att man också då tänker, alltså elever med IF, konsekvenserna av deras så att säga, funktionsnedsättning, det är ju att de också behöver mer tid. Och då tänker jag att de behöver också mer tid. Jag som lärare måste ta mig mer tid och jag måste vara lite mer tålmodig. Men det är också grunden för undervisningen och för lärandet och för bedömningen. Så att absolut. Mm.
Jag tänker också att precis som du säger att målgruppen av elever med intellektuell funktionsnedsättning, precis som andra barn och kanske än mer, så kan det också handla om dagsbasis.
Mm.
För man har ju också lite sviktande minne många gånger som ingår i funktionsnedsättningen. Mm. Så att ibland kanske eleven uppvisar en kunskap på måndagen. Mm. Och sen på onsdagen när jag repeterar min lektion, då kan det vara som bortblåst.
Ja.
Och sen kan det återkomma nästa måndag igen.
Ja.
Och det där är ju fullständigt normalt för hur det ser ut just i för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Därför är det också viktigt att känna till det så att man vet att själva den summativa bedömningen kanske inte bara ska ske vid ett tillfälle för den eleven, utan man behöver ha några gånger på sig.
Och det har man ju faktiskt sett i forskning, Nina Klang bland annat och Andersson, de har ju skrivit artiklar kring detta. Och just det här upprepandet och också att man ska ha de hjälpmedel eller det man behöver.
Precis.
Vid de tillfällen också. Och också göra eleverna delaktiga, att man behöver det här stödet och behöver man det också i själva bedömningen och delaktigheten.
Precis, och det, tillbaka till det som vi pratade om tidigare då, det här med pedagogisk bedömningsmiljö och pedagogisk lärmiljö, precis som du säger.
Mm.
De stödstrukturerna eller de lärverktygen som har använts i elevens lärande behöver ju också eleven givetvis få ha tillgång till i bedömningssituationen.
Ja. Mm.
Och när vi pratar om det här med upprepade bedömningstillfällen så tänker jag att det blir en jättefin övergång här till bedömningsstöden för elever som är mottagna i anpassad grundskola och faktiskt också gäller de integrerade eleverna.
Ja, precis. För där är det mycket, det är det jag tänker som lärare i grundskolan. Det är kanske faktiskt första gången man möter en elev med IF och jag har full förståelse alltså att det här är ju, kan vara en utmaning. Men jag tänker också att det är bra att veta vad som finns för stöd då. Som man kan ta till. Och dels har vi naturligtvis pratat om läroplanerna. Men till det finns ju kommentarmaterial. Om vi tar det. Det är ju också ett stöd. Man kan få liksom mer kött på benen. Vad är det de här eleverna ska kunna? Men sen så har vi ju som du säger de bedömningsstöden. Och nu kommer de ju att från och med 1 juli. Att bli följa med läsa, skriva, räkna garantin. Och det är ju... Det känner ju grundskolan väl till.
Mm.
Men nu så kommer detta även gälla för våra elever som läser inte anpassad grundskola.
Mm.
Och då finns ju nya bedömningsstöd här som då är obligatoriska i årskurs 1 och 3.
Mm.
Och det jag tänker som man för de håller ju på att revideras och de har ju tas fram, ja det är ju Skolverket som tar fram det här, men man har jobbat mycket med lärare som har jobbat eller som jobbar i anpassad grundskola så de har testats väldigt mycket. Och de är annorlunda mot de bedömningsstöd, om vi säger läsa, skriva, räkna garantin för grundskolan. För här är det ju ett mer exemplifierande på hur. Så jag tänker, även om man då inte har en 1 eller en 3 så kan man gå in och titta på det här. För det är exempel på hur man ligger då till nivåerna, kriterier för bedömning i årskurs 3. Och också att man då ger förslag på anpassningar.
Mm.
Så jag tänker man kan, tanken är ju att detta ska vara ett verktyg, en hjälp. Som det inte är någonting man gör en gång eller
precis.
Två gånger.
Nej,
och så, utan det här ska liksom följa med. Så jag tänker att det är... Och sen vet jag, jag fortsätter med mina bedömningsstöd. För jag har ju, det finns ju också som heter Gilla läsa skriva. Årskurs 1-6 och till 7-9. Och även Gilla matematik. 1-6 och 7-9. Och... de här, om vi säger gilla, läsa, skriva nu, de kommer ju revideras 1-6 på grund av att vi har läsa, skriva, räkna garantin. Men jag tänker att här som lärare, gå längst bak där, jag kommer inte riktigt ihåg vilken sida det var på, men där finns väldigt bra exempel på hur ser en E-nivå ut för en elev som skriver i årskurs 6. Nu är det ju som sagt inte mot Lgr A22, men det är ändå att man får en liten nivå på vad jag kan förvänta mig för min elev i årskurs 6. Och samma sak med gilla matematik. Det kommer också revideras nu när dessa skriva och räkna garantin kommer.
Mm.
Men man kan använda sig av det. Och 7-9 kommer vara på samma sätt som den är då. Titta på dem, tänker jag. Det är bra.
Och det är jätteviktigt att man känner till det här.
Mm.
Och också att man utökar då det som är obligatoriskt, att det gäller även för år 3. Det är alltså inte valbart, utan det här ska genomföras både hösttermin och vårtermin.
Ja. Och sen är det ju inga nationella prov, det får vi ju...
Precis. Så att, Mm. Nej, för visst är det så att alla elever som är mottagna i anpassad grundskola, de gör inte nationella prov.
Nej.
Ibland så får jag frågan av lärare, men min elev vill göra, eller jag tror att min elev klarar att göra. Får inte eleven göra det då?
Mm. Vad svarar du då? Jag vet vad jag skulle svara.
Jag brukar svara med en motfråga. Mm. Och då brukar jag fråga, vad är syftet med att eleven ska göra det? Mm. För jag tycker att det är jätteviktigt att vi måste utgå från från syftet av att utsätta eleven för det här testmomentet som är ett gediget test. Mm. Vad brukar du svara?
Ja, men jag tänker, det är väldigt klokt det du säger, det här med syfte, för det tänker jag alltid vi måste tänka på, och vilken elev är det här och vad vill eleven? Jag tänker att fråga eleven egentligen, för jag menar, det kan ju väl också vara så att jag som lärare gör en variant på det. Behöver inte vara exakt samma sak. Nej. Men eleven och föräldrarna måste ju då veta att nu gör vi på det här sättet, tänker jag.
Ja.
Men sen tänker jag också att vi har ju elever, kanske, som om man har anpassat mycket väl till att de kanske är upp och nosar lite grann på en E-nivå i grundskolan. Då tänker jag att då kan det ju vara ett ypperligt tillfälle att kanske titta på det här med delar av. Men jag tänker man får ha fingertoppkänsla i detta.
Precis,
och syftet. Syfte och fingertoppkänsla, tänker jag.
För jag tänker också att det viktiga är vad vi gör med det vi får syn på.
Mm.
För elever i anpassad grundskola finns ju inte med i de här rullarna man ska registrera svar. De är inte med i kartläggningen som sker nationellt.
Nej.
Så därför så behöver man verkligen vara tydlig med att vad är syftet. Och sen så träffar jag väldigt många kluriga och jätteduktiga lärare på att göra anpassningar för att bibehålla det här KASAM som vi pratar om för eleven. Så det är inte ovanligt att jag möter lärare som du säger, de formulerar ett eget litet prov till en integrerad eleven utifrån elevens nivå, för vi får ju aldrig utsätta någon för att misslyckas eller fara illa på något sätt. Och sen tar man kopior på fram- och baksida på de nationella proven. Och så häftar man på det. För då blir det, då syns det inte när man lägger fram i klassrummet att det som är inuti, det kan skilja sig. Och då blir det en väldigt känsla av samhörighet.
Ja, men en social samhörighet också, tänker jag. Ja. Om vi pratar om de tre pelarna och kommer till det.
Precis.
Eller hur? För att det är ju det som, när det gäller de integrerade eleverna, få till den här sociala biten också i klassrummet.
Viktigt.
Tänker jag. Det är ju jätteviktigt.
Det är viktigt, absolut.
Mm. Ja. Men det kanske ska tillägga också, för att i läsa, skriva, räkna garantin för grundskolan, då skickar man ju in.
Ja, precis.
Ja, det gör man ju inte med, utan det är ju upp till, egentligen till kommunerna, eller hur man tar tillvara på det här, eller skolorna.
Mm. Mm.
Så det finns liksom inte reglerat.
Mm. Och sen så kan det också vara väldigt lurigt när man har en integrerad elev och så har du 28 stycken andra i klassen. Mm. Och nu ska du då bedöma den integrerade eleven utifrån andra kriterier.
Mm.
Och då är det nyckelord som vi hittar i den anpassade grundskolans läroplan.
Mm. För det är ju, det här är ju lite snårskog. Och jag tänker man måste ha sina läroplaner framför sig. För vi pratar mycket om att hitta likheter i läroplanen. Och det är väldigt mycket, alltså kunskapsområden. Men sen innehållet är ju naturligtvis olika.
Mm.
Och tittar vi sen på betygskriterierna eller kriterier för bedömning, där skiljer det ju sig naturligtvis åt jättemycket. Och då har man ju i anpassad grundskola, precis som du säger, det här nyckelbegreppet medverka.
Mm.
Som är på en E-nivå. Och
precis.
Det är ju enda som det nyckelbegreppet finns, det är ju E-nivå i årskurs 3 och nej, på kriterier för bedömning i årskurs 3 och i sexan och nian då på E-nivå. Det är ju bara där man har det här nyckelbegreppet. Och det kan man ju lura på vad detta betyder.
Mm.
Och då får man också gå och tänka kommentarmaterialen och även i bedömningsstöd gilla läsa. Det finns lite ledtrådar får man. Men det här är ju något man måste prata tillsammans. Mm. För det är bara jag, och det står utskrivet i kommentarerna. Det är bara jag som lärare som vet vad medverka betyder för dig, Linda. Eller när jag har
precis.
Dig jag ska bedöma.
Och det där är jätteviktigt det du säger. För att det är inte min bild av medverka som jag ska bedöma. Utan det är elevens förutsättning till medverka.
Ja.
Och det ser ju givetvis olika ut. Mm. Och här har jag också ett exempel.
Mm.
En lärare som har lite svårt att bedöma om eleven medverkar i flera skolämnen. Detta är i lägre åldrar.
Ja.
För eleven har aldrig medverkat i morgonsamlingen.
Mm.
Och på morgonsamlingen så har läraren vävt in inslag ur flera olika skolämnen.
Ja.
Hon ber mig komma till klassrummet och titta för att hjälpa till med bedömningen.
Mm.
Då.
Mm.
Och det går till så som man tänker att en morgonsamling kan gå till i lägre åldrar. Ja. Läraren och klassen sitter på en matta, en rund matta framme vid tavlan. Och så pratar man om vilka som är där. Mm. Och så sjunger man namnsången. Och sen så räknar man då hur många är här och hur många blir då hemma. Så får man in lite matematik. Och så är det lite andra sådana här Bornholms-inspirerade aktiviteter. Mm. Och hela klassen sitter med läraren. Förutom en integrerad elev som sitter på sin plats. Mm. Och det var det som läraren menade, att eleven hade medverkat i vår morgonsamling. Men det är jag som sitter som observatör i rummet. Sitter och tittar på vad den integrerade eleven gör. Och den eleven medverkade till 100%. Ja. För jag ser att eleven nynnar med i namnsången. Jag ser att eleven räknar på fingrarna när de pratar om hur många som är hemma och så vidare. Och jag ser också att eleven medverkar också i de här rim och ramsor och klapp i takt och det här. Och enligt mig så medverkar eleven till 100%. Men inte enligt läraren, för han satt ju inte med de andra. Men för den här eleven kan det ha varit förutsättning för att kunna medverka. Ja. Att man fick sitta på sin plats istället.
Mm. För jag tänker att och medverka där. För medverka är ju alltså mer om, alltså visa ett intresse. Alltså att man initierar, börjar att initiera att vara med. Precis som du visade i det exemplet, tänker jag. För att, och det är det jag tänker är så viktigt, och som min egen erfarenhet är när jag jobbar med integrerade elever, en E-nivå i anpassad grundskola och i grundskola är ju helt annorlunda, naturligtvis innehållsmässigt, men oftast, nu pratar jag ganska generellt, så är det på E-nivå i grundskola, då klarar man ju någonting självständigt. Men på en E-nivå i anpassad grundskola så har man ju stöd av läraren, eller ja, vad det nu är för stöd man behöver, eller prompting eller stödfrågor eller material och så. Så det tänker jag att E-nivå är på ett helt annat sätt. Och jag tänker ditt exempel är utmärkt för det.
Ja, det är väldigt, väldigt tydligt. Ja, men precis. Och nu behöver vi avrunda, men till sist så tänker jag att vi ska lyfta fram en metod som både du och jag har väldigt positiv erfarenhet av, och det är det som vi kallar för filmanalys. Det vill säga att man då med både eleverna och vårdnadshavarna, såklart, deras medgivande till att man får filma en lektion eller en bedömning av något slag. För att sedan i efterhand sitta då och titta på vad är det jag ser. Och hur tolkar jag det jag ser? Och hur ser jag på det som jag har tolkat? För där kan man få syn på ganska mycket som man går miste om i nuet, så att säga.
Ja. När man är lärare i också en stor grupp. Och jag tänker också hur jag själv agerar. Så jag tänkte, filmning slår jag verkligen slag för. För det händer så mycket i filmningen. Jag som har jobbat dels i stora grupper naturligtvis, men även bara med en eller två elever. Alltså man får syn på så mycket saker. Och sen också att man gör det tillsammans. Jag är tillbaka till det här med sambedömningen. Att man sitter bredvid, eller man sitter och tittar som ett underlag. Vad är det vi tittar på? Vad är det vi ser för någonting? Är det den här förmågan? För jag tänker det gör också att vad är det vi ska se nästa steg? Precis. Vad är det som händer? Ja, då är vi inne på Vygotsky igen.
Ja.
Det fick vi ihop det bra, va?
Ja.
Nej, men jag tänker filmning, och den är ju, det är ju också ett material som finns där. För jag tänker det är också det här med dokumentation. Precis. Man tänker. Men som du säger, det är ju viktigt att man har allas intyg som ska göras så att det är okej att filma. Men det, idag är det ju så väldigt lätt med en telefon eller med en padda eller vad det nu är för något.
Ja, vi låter det vara avslutningen på vårt avsnitt som handlar om bedömning idag. Stort, stort tack Anna för din medverkan och ditt deltagande här idag.
Tack ska du ha, medverkade jag. Tack ska du ha. Tack.
Podden Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter, är producerad av Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad. Inspelningen gjordes under 2024.